Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sverige och världen står inför en massvaccinering mot en sjukdom som vi bara för ett år sedan inte ens hade hört talas om. Vaccin mot covid-19 har tagits fram på rekordtid. Och i podden idag handlar det om det här. Hur har vaccinet tagits fram? Hur fungerar de? Hur har de testats? Och hur kommer de att skydda oss mot coronaviruset? Till vår hjälp i podden idag har vi nyteknikreporter Anja Obminska och Linda Norstedt som ska ge oss hela berättelsen. Och vi avslutar podden sen med att diskutera om man ska vaccinera sig själv nu så fort man får chansen eller inte. Jag heter Anna Åring. Välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Hej Anja, hej Linda.
Hej. Hej.
Ni har ju båda två som reportrar bevakat coronaviruset och utvecklingen av vaccin och skrivit om det för ny teknik under det här året. Och vi börjar från början. När började forskare i världen att arbeta för att ta fram ett sånt här vaccin, Linda?
De första rapporterna kom från Kina till Världshälsoorganisationen i december 2019. Och sen i januari rapporterades det första dödsfallet i Kina. Och det var ungefär i samma tid i mitten på januari som coronavirusets gensekvens publicerades. Och då började arbetet på allvar med att hitta ett vaccin.
Och hur snart började man då se resultat av det här arbetet? Alltså hur snabbt gick det helt enkelt i början där, Anja?
Ja, det gick ju supersnabbt. Amerikanska startupbolaget Moderna, de har sagt att de utvecklat vaccin bara på några dagar. För allt de behövde var just den här gensekvensen. Så de kunde sätta igång jobbet direkt. Och bara efter 2 månader så började de testa det här vaccinet på människor i kliniska försök. Och i normalfallet så brukar man ju säga att det tar ungefär 10-15 år att utveckla ett vaccin. Så att det här var verkligen supersnabbt. Och Pfizer-BioNTech som gör ett vaccin som utgår från samma teknik som Moderna. De var också väldigt snabba. De började testa sitt vaccin i Tyskland i april i år. Och de är ju också... De har ju det vaccin som har fått ett nödgodkännande bland annat Storbritannien där man redan har börjat vaccinera. Så det har gått jättesnabbt.
Och vaccin och andra läkemedel som används på människor och djur, det testas ju i olika faser pratar man om. Kan du berätta om de här olika faserna, Anja?
Ja, när vi pratar om... Man brukar prata om fas 1, 2, 3... som är de kliniska faserna där man testar vaccinet på människor. Fas 1 är en väldigt liten studie. Det kan vara ett 10-tal personer där man testar. Och det är helt enkelt första gången man testar ett vaccin på människor. Då försöker man titta på vaccinets säkerhet, hur det bryts ner i kroppen och medicinsk effekt. Sen i fas 2 så är det fler som ingår. Och då börjar man titta på mer och närmare på immunsvar och även säkerheten. Då kan man börja titta lite mer på olika åldersgrupper. För i den här första fasen så generellt sett historiskt har det oftast varit fokus på män. Det är ju väldigt få som sagt för ett tiotal så att det blir inte så stor variation. Och här börjar man också avgöra vilken dos vaccinet ska ges. Eller det är det man gör. Sen fas 3, och det är den som vi har läst mycket om nu, det är ju den här stora studien. Och i fallet med vaccin mot covid så är det ju liksom tiotusentals personer som kan ingå i en studie. Så det är jättemånga som ingår. Framförallt har det varit vuxna nu. Och syftet med den här fasen det är att att man ska kunna säkerställa hur bra vaccinet är på att förebygga sjukdom. Man testar på dem som man tänker sig ska vara den tänkta målgruppen. Och här kan det vara variation i åldersgrupper, kön. Med covid så har man till exempel också gjort tester på de som jobbar inom hälsovården. Så att företagen kan liksom välja lite olika hur de testar. Men det finns en större spridning där. Och man testar ju på friska deltagare, så de är ju frivilliga. Och det är ju här som vi har hört resultaten nu från de här studierna. När vi hör till exempel om att det är en viss procents effekt och så är, brukar vara den här fasen, fas 3. Och det här är den sista fasen innan ett vaccin brukar godkännas. Sen så finns en fas 4 som man gör när ett vaccin är godkänt och när man börjar vaccinera. Så man fortsätter helt enkelt att granska vaccinet och övervakar effekt och säkerhet. Så att om det finns till exempel ovanliga biverkningar så upptäcker man då dem i den här fasen. För att även om fas 3 kan omfatta väldigt många personer så upptäcker man ju inte nödvändigtvis de här ovanliga biverkningarna. Eller väldigt sällsynta, utan man brukar se till exempel om det kan vara så att ett vaccin kanske ger lätt feber eller så, lite mer vanliga. Så fas 4 ger liksom svar på de här mer sällsynta biverkningarna helt enkelt.
Man kan ju säga att fas 4 inleds nu i princip när vaccineringen börjar då. Men du sa att man började testa på människor väldigt snabbt under våren. Vi ska backa lite i tid till mars. Och om vi ska ta med lyssnarna tillbaka i tiden då, den 11 mars så klassar WHO utbrottet som en pandemi. Och samma dag faktiskt dör den första personen i Sverige i covid-19. Och smittan tar fart i Sverige. Den 8 april nås en topp under våren. 115 personer avlider på en dag. Och redan i april då, Anja, skrev om att över 70 olika vaccin var under utveckling i världen. Och i det här fältet så förekom flera olika typer av vaccin. Man kan ju ha olika plattformar helt enkelt. Och här händer något intressant då, eftersom flera av de här vaccinen tas fram med helt nya metoder. Vad handlar det här om för nya metoder, Anja?
Ja, det vi framförallt pratar om då är det som vi kallar DNA och RNA eller mRNA-vaccin. Och det som är unikt med de här är att de behöver just bara den här gensekvensen som publicerades och som Linda pratade om tidigare för att man ska kunna sätta igång arbetet. För de utgår helt enkelt från den informationen. Så då i vanliga fall när man har tillverkat vaccin så har man liksom behövt odla i labb och man brukar ofta utgå från försvagade virus och så. Men här behövdes inte det. Och det är i båda de här fallen med både DNA och RNA-vaccin så har det inte funnits några sådana som har varit godkända för att använda på människor. Och nu blev det helt plötsligt någonting som man kraftsamlade kring. Och som vi ser idag så är det de här vaccinen som verkligen har kommit längst och snabbast vad gäller vaccin mot covid-19. Så det är rätt nya tekniker i sammanhanget, eller väldigt nya. Och både Pfizer, BioNTech och Moderna, som vi har pratat om, de har ju fokuserat på att utveckla just RNA-vaccin eller mRNA-vaccin. Och mRNA, det är budbärare RNA eller messenger RNA som man säger. Och det är vad man kallar en arbetskopia av DNA. Så att den bär på koden för att tillverka ett protein. Och det är det här som kan trigga igång så att vi får ett skydd helt enkelt. Så att det vi egentligen injiceras med är just RNA eller DNA, och sen är det kroppen som producerar vaccinet.
Jag tycker det är så fint att det heter budbärar-RNA. Det låter så gammaldags och härligt i det här sammanhanget. Men jag såg någon som beskrev det här på Twitter var det häromdagen, som det att man skickar in som ett Snapchat-meddelande som har en instruktion om hur man ska då förstöra det här viruset, och sen upplöses meddelandet.
Så... Ja, det kanske jag, det kanske man ska kunna säga. Jag känner, ja, så som jag har fått det förklarat för mig, så är det ju att man liksom, man använder ju då bestämda delar av virusets DNA eller RNA, och sen sprutar in i kroppen, och sen, ja, men så sätter det koder då mRNA för att tillverka ett protein, så att det tillverkas i cellkärnan då, när den genomläses av. Kan jag inte riktigt säga om den här Snapchat-liknelsen 100% stämmer, men det är en fin liknelse.
Ja, jag tror att liksom världen greppar efter liknelser för att försöka förstå allt det här. Vi har ju liksom, alla har ju fått lära sig om epidemiologi och vaccintillverkning och blivit liksom någon slags hobbyexpert på detta.
Men det jag tänker man kanske ska säga att med Snapchat-liknelsen som ju stämmer just med mRNA är att vaccin är ju att... det är inte så att det ska ge en beständig förändring, alltså man tänker typ genmodifiering eller genmanipulation eller så, om det liksom skulle låta på det sättet, så är ju tanken egentligen att den ska bara liksom göra det här jobbet för att vi ska bygga upp ett skydd, och sen ska det inte vara något mer. Så att på så sätt stämmer det ju, det är ju liksom en temporär process.
Vi går vidare. Sommaren går och smittspridningen avtar i Sverige och i världen, men vaccinutvecklingen går vidare, och nu börjar vaccinkandidaterna testa på större grupper av människor. Och några exempel här då, vi har varit inne på det lite tidigare. AstraZeneca och Oxford universitetets vaccin, de samarbetar, det testas på nära 50 000 personer i 3 olika länder. I USA, Storbritannien och Brasilien. Mest på vuxna, men också på barn i vissa delar. Moderna, som du nämnde, de testar på 30 000 vuxna i olika delar av USA. Och nästan en fjärdedel här då ska vara äldre än 65 år, har de sagt. Medan då Pfizer-BioNTech... de har testat på 40 000 personer i Brasilien, USA och Tyskland. Och barn ner till 12 år gamla ingår i den här gruppen. Varför ser det lite olika ut i de här viktiga testgrupperna? Och hur resonerar läkemedelsbolagen när de sätter samman gruppen, Anja?
Ja, alltså det är ju just de som utvecklar vaccinen som själva avgör vilka de vill testa vaccinen på. Och... det hade ju varit intressant att få prata lite mer med de här företagen och forskarna kring exakt hur de gör urvalet. Det har inte jag haft förmånen att göra. Men man kan ju tänka sig att det är ju lättare att få frivilliga deltagare vuxna än barn till exempel. Men det är ju upp till företagen, och vi har ju fått frågor om det här från läsare, varför man inte testar på den ena eller andra gruppen. Men det är företagen som avgör, eller de som utvecklar vaccinen helt enkelt, så det är upp till dem att bestämma, och sen att de då ska få in de här frivilliga deltagarna. Så det är ju kanske de främsta skälen.
Eftersom det här är då en pågående pandemi, så är ju tiden viktig, och det är alltid någon som blir först. Vilka kom först i det här fallet, i alla fall enligt dem själva, när det gäller att utveckla ett vaccin som var liksom färdigt att börja använda?
Ja, alltså det ryska vaccinet Sputnik 5, som man redan har börjat vaccinera med också i Ryssland. Det har ju marknadsförts som det första registrerade. Jag gissar att det är synonymt med godkända vaccinet mot covid-19. Det ska ha fått ett nödgodkännande redan i augusti. Och det här är ju alltså utvecklat av ett statligt institut.
I Ryssland.
Så, ja, precis. Gamaleya. Ja, men sen har vi ju, om man tänker liksom i vår... Ja, nästan kanske lika när jag höll på att säga. Men annars är ju Pfizer, BioNTech har ju varit väldigt mycket i framkant. Och där har man ju börjat vaccinera i Storbritannien. Det ryska vaccinet tycks vara det som kom först.
Ja, vi går vidare. Nu är det då mitten av november. Det tas fram till den tiden i Sverige så har smittspridningen börjat ta fart igen. Över 6300 personer har dött då. Men också i mitten av november kommer nyheter som faktiskt är häpnadsväckande om de nya vaccinen. Och vad var det för rapporter som kom då, Anja?
Ja, alltså det är ju att de här vaccinen som har utvecklats med den väldigt då sett till vaccinutvecklingen, nya tekniken RNA-vaccin som både Pfizer och BioNTech, det är ju två olika bolag där, och sen Moderna utvecklat deras båda resultat, det de har redovisat har visat att deras vaccin har haft en väldigt hög skyddseffekt, över 90%. Vilket ja, nog var över många förväntan.
Vad hade man liksom siktat på för effektivitet?
I USA, Anthony Fauci, han har ju sagt att det var liksom betydligt mer än vad han hade vågat hoppats på. Och jag tror nog att det var nog typ runt kanske 70-60. Jag ska inte säga att jag är helt hundra koll på det. Men det var i alla fall betydligt bättre än vad man hade hoppats, helt enkelt.
Vad innebär det här att ett vaccin har då till exempel 90% effektivitet?
Ja, det innebär att de som har fått vaccinet, om man tittar på den gruppen, så är det 90% som har fått ett skydd mot sjukdomen covid-19 i det här fallet, som är orsakas av det nya coronaviruset. Så det är en hög effekt.
Och det här vaccinet, vad gör i kroppen egentligen? Gör det så att man inte kan bli smittad av viruset? Eller att man blir smittad men man blir inte sjuk, och förhindrar vaccinet i sådana fall att man för smittan vidare, Anja?
Ja, som jag nämnde här lite kort så har ju de som utvecklar vaccin mot för att försöka stoppa den här pandemin, de har ju fokuserat på att försöka stoppa sjukdomen covid-19. Vi pratar ju om coronaviruset som heter SARS-CoV-2. Och sen som orsakar covid-19-sjukdomen. Och det är den som man har riktat in sig på, sjukdomen. Så att experter som jag har pratat med förklarar det som att vaccinet stoppar ju sjukdomen. Det kan fortfarande vara så att du kan få liksom, viruset och du kan smitta. Men sannolikt så är du smittsam en kortare tid. Men det är alltså inte så att du är helt smittfri. Men det kan liksom ändå, om du vaccinerar dig och om alla vaccinerar sig, så kan man ändå bidra till en minskad smittspridning och framförallt just förhindra sjukdom, vilket är ju det som man har pratat om när man har pratat om att platta till kurvan och belastningen på vården och så vidare, så är liksom det varit fokus.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Nu är vi framme i december då och restriktionerna skärps igen både ute i världen och i Sverige. Det första vaccinet i västvärlden får godkänt med ett nödgodkännande och fler väntas följa inom kort här de närmaste dagarna. Samtidigt som vaccinen då börjar bli godkända och tillverkas och distribueras så blir frågan aktuell om människor är beredda att ta vaccinen. I Sverige är vi många som minns när vi skulle vaccineras mot svininfluensan och det som hände efter det. Linda, det här har du skrivit om. Vad var det som hände då?
Ja, det var ju 2009 som svininfluensan började svepa över världen och vaccinet Pandemrix utvecklades av företaget GlaxoSmithKline och användes i Sverige. 5,3 miljoner svenskar vaccinerades på ungefär ett halvår då, mellan 2009 och 2010. Och det motsvarade ungefär 60% av befolkningen. Men sen sommaren 2010 började de första rapporterna komma om narkolepsifall.
Och vad är narkolepsi då?
Ja, det är en sömnsjukdom som gör att kroppen får svårt att reglera sömn och vakenhet. Vilket gör att de som drabbas kan få plötsliga sömnattacker och somna okontrollerat.
Och det här är en kronisk sjukdom, den går inte att bota helt enkelt?
Nej.
Och vet man nu vad som orsakade den här biverkningen?
Ja, man vet inte helt säkert, men det verkar som att det behövs en genetisk disposition först och främst. Det är en särskild vävnadstyp som gör att man blir extra känslig för den här sjukdomen. Och det är en vävnadstyp som en femtedel av befolkningen har, utan att alla de drabbas av narkolepsi. Så att det behövs en annan eller flera andra faktorer för att man ska utveckla narkolepsi. Och Pandemrix visade sig vara en sån faktor. Och det har man till exempel sett genom att andra vaccin som utvecklades på andra håll inte har gett den här biverkningen. Man tror nu att det var en koncentration i den här halten av Pandemrix som hade en högre koncentration av protein från virusets cellkärna än till exempel vaccinet som gavs i Kanada, Arepandrix.
Vad blev konsekvensen av det här att många drabbades av narkolepsi? Har man ändrat något i regelverken då för att utveckla och godkänna vaccin i Sverige efter det här?
Nej, det har man faktiskt inte.
Finns det något annat då som säger att de coronavaccinen som nu kommer inte kommer ha den här typen av allvarliga biverkningar?
Ja, det finns ju aldrig några garantier. Därför att det här var en väldigt ovanlig biverkning. Och riktigt ovanliga biverkningar upptäcks inte om man inte testar och ger vaccinet på väldigt, väldigt många. Om det är biverkningar som kan drabba en på 50 000, då kan man ju upptäcka det om man har en väldigt stor fas 3-studie. Men annars är det inte förrän man börjar massvaccinera som man ser så ovanliga biverkningar. Men det finns några skäl som talar för att de här coronavaccinen skulle kunna vara säkrare än Pandemrix-vaccinet. Och det är framförallt skulle jag säga omfattningen på fas 3-studierna som har gjorts nu. Det är betydligt större antal.
Alltså det är fler som har testats i fas 3 än för Pandemrix?
Ja, i Pandemrix var det 6 000 ungefär som ingick. Och det var inte alla de som fick vaccinet. Och i de här fas 3-studierna som nu är på gång och avslutas så har det varit 30-40 000.
Och då är ju planen ganska snart att Sverige och EU också ska börja vaccinera. Och hur ser den här planen ut för vaccinering i Sverige, Linda?
Ja, Sverige har ju hittills tecknat avtal med 5 olika läkemedelsbolag. Så att det finns då 5 olika typer av vaccin som kan komma till Sverige. Och planen är att det är först personer som bor på äldreboenden som ska få vaccinet. Man har ju en prioritetsordning eftersom det riskerar att bli en brist på vaccin längs vägen.
Det vaccin då som väntas bli först aktuellt i Sverige och få ett då det här EU-godkännandet som man pratar om kanske kommer redan före julafton. Det är ju Pfizer-BioNTechs vaccin. Men det är också det som är mest krävande när det gäller distribution. Vad är det för speciella krav som ställs på den här hanteringen, Linda?
Ja, det är att Pfizer har sagt att det behöver förvaras i minus 70 grader. Det är alltså extremt kall temperatur som krävs. Och bolaget har därför utvecklat särskilda frysboxar som vaccinet ska transporteras i. Som man kan fylla på med kolsyreis för att det ska hålla kylan hela vägen. Och de här frysboxarna är också försedda med temperatursensorer och GPS för att Pfizer ska kunna följa temperaturen för varje försändelse längs vägen.
Man kan ju mycket väl tänka sig att om det här är en utmaning i Sverige och i andra länder runt omkring oss, vilken utmaning kommer inte då bli i länder med mindre robust liksom transportsystem och andra typer av resurser helt enkelt?
Men absolut.
Vad är då förklaringen till att just det här vaccinet har de här speciella kraven, Anja?
Ja, det man pratar om är just RNA-vaccinet, RNA, eller mRNA-molekylen. Den är väldigt känslig, den bryts väldigt lätt ner i och utanför kroppen. Och det här har man liksom jobbat och utvecklat kring bland annat genom att ha fettmolekyler som bär den här molekylen. Så det har ju underlättat en del. Men det är fortfarande en känslig molekyl. Så då behöver man helt enkelt ha lite robustare förvaring. Men en forskare som jag pratade med var lite osäker faktiskt på varför det var just så här låga temperaturer som krävdes. Och en möjlig förklaring till det skulle kunna också vara att man liksom inte har gjort alla stabilitetstester, så man vill vara på den säkra sidan och verkligen garantera att det här vaccinet kommer att hålla och liksom ha den effekt som den har uppvisat i resultaten, och så att det också kan vara liksom till viss del en extra säkerhetsåtgärd. Så det är de förklaringarna som jag har stött på.
Det finns ju en möjlighet att stabilitetsstudierna visar längs vägen att det går att distribuera på betydligt högre temperaturer och att det håller sig stabilt under längre tid. Så att det kan ju komma förbättringar i nyhetsflödet framöver. Sen satsar ju Pfizer också på att utveckla en frystorkad variant av sitt vaccin. Men det ligger ju längre fram i tiden.
Vi har beskrivit vaccinutveckling, vi har pratat om distribution och massvaccinering ska starta. Vad finns det för saker som kan gå fel nu, Linda?
Ja, det finns ju absolut en risk för att det blir flaskhalsar i den här enorma logistikkedjan som krävs. Det kan bli brist på vaccin i takt med att man försöker vaccinera folk. Och det kan ju också bli brist på personal som kan sticka sprutorna i armarna på människor. Sen finns det ju såklart också en risk för att det dyker upp ovanliga biverkningar, även om det inte har kommit några sådana rapporter än i studierna.
Vi har ju sett några rapporter just från Storbritannien som redan har börjat testa om att personer med väldigt liksom kraftiga eller allergiska besvär har fått reaktioner. Så att man har ju extra vaksamhet just kring den gruppen personer. En sak som kan gå fel, liksom, nu har ju forskarvärlden och läkemedelsföretagen levererat vaccin. Det finns då distributionsplaner och godkännande och myndigheter arbetar för detta. Men sen ska det ju faktiskt vara så att människor vill ta det här vaccinet också. Annars spelar det ingen roll hur hög effektivitet själva liksom vaccinet har. Då blir det noll effektivitet om ingen tar det. Och ni har ju levt, Anja och Linda, med det här coronaviruset som journalister nästan hela året. Och även privat och vridit och vänt på olika aspekter. När det blir aktuellt då in på nästa år, kanske för personer som inte är i riskgrupperna, så för oss som är med här i det här poddavsnittet, att få erbjudande eller chans till vaccinering. Hur kommer ni själva att resonera när det gäller vaccinering? Anja, vad säger du?
Jag tänker tillbaka lite till det som Linda sa i början av programmet, vilket jag håller med om, men inte tänkte på spontant när jag fick frågan just om att det har blivit tydligt. Det känns som att covid-19 har ju kommit närmare. Det är, jag vet nog fler som har insjuknat nu på senare tiden än i början. Och för mig så känns ju just vaccinering, jag är kanske inte så orolig för mig själv, jag är inte riskgrupp eller så, men det känns som en solidarisk handling. Det handlar ju inte bara om att skydda mig själv utan att skydda andra. Något som jag märkt att många har varit oroliga för, över och ställt frågor om är hur har det kunnat gå så snabbt med att utveckla vaccin? Kan det verkligen vara bra? Och där tror jag det är viktigt att betona att man har ju inte hoppat över några steg. Alltså man har gjort alla kliniska studier som krävs och läkemedelsmyndigheterna, de tittar fortfarande igenom de här underlagen och de fattar ju beslut utifrån liksom deras granskningar. Så det är inte så att man har skippat någon del, utan en förklaring till att det har gått så snabbt är just för att man har liksom verkligen fokuserat så mycket resurser, både vad gäller pengar som har pumpats in och liksom att folk jobbar dygnet runt, och man har verkligen kraftsamlat. Och det tror jag kanske är viktigt att ha med sig till alla de som är oroliga, att undersökningarna och de kliniska studierna har dessutom varit, som Linda nämnde också, väldigt omfattande. Alltså vi pratar tiotusentals personer när det i tidigare studier kanske har varit tusentals. Så att det är inte så att man har slarvat eller försökt att liksom hoppa över någonting. I vissa fall så har man ju kanske gjort kombinerade studier, alltså kombinerat fas 1 och 2 eller 2 och 3 och sådär. Men det är fortfarande så att de här studierna har gjorts. Det är fortfarande så att de liksom görs väldigt noga, och att läkemedelsmyndigheterna går ju igenom allt det här och fattar beslut utifrån det, så det är ju inte så att någonting godkänns bara liksom hux flux.
Det är du, Linda.
Jag har inte funderat så mycket på frågan faktiskt själv, därför att jag inte tillhör någon riskgrupp, och jag räknar kallt med att jag blir inte aktuell för vaccinering förrän andra halvan av nästa år. Men jag tror att vid det laget så kommer jag nog att vaccinera mig, därför att jag är ganska så säker på att hela världen kommer att följa utvecklingen väldigt noga i det här som kan kallas för fas 4, det vill säga när man börjar genomföra massvaccinationen. Alla kommer vara på tårna att följa minsta signal på att det finns de här väldigt, väldigt ovanliga biverkningarna. Så att det kommer man nog få reda på väldigt tidigt.
Linda, när du skrev och rapporterade om Pandemrix, den massvaccinering mot svininfluensan, då tittade du också lite grann på hur myndigheterna då argumenterade för, liksom, gentemot befolkningen i Sverige i alla fall. Vad var liksom budskapet då från myndigheter?
Då var det ju ganska hårt tryck på att alla skulle vaccinera sig, och det talades om att det var en solidaritetshandling man skulle göra, nästan som en medborgerlig plikt för att skydda andra i omgivningen. Man kanske råkar hamna bredvid någon som är känslig i tunnelbanan eller på tåget eller i bussen, och så bidrar man till att den blir sjuk helt omedvetet.
Och det krävs ju också att en viss nivå av befolkningen har det här skyddet liksom, för att det ska vara verksamt för alla i samhället.
Ja, just det, för att man ska stoppa pandemin. Men jag tycker att nu hör man en annan ton från myndigheterna. Det talas mycket mer om att det är individen själv som måste ta ställning till frågan utifrån sin egen personliga situation, sin risker och inställning i övrigt. Vilket jag tycker är en ganska klok inställning i ljuset av vad som hände med Pandemrix.
Så man alla känner att de kan få liksom själva värdera det de ser och hör och ta ett eget beslut. Liksom.
Ja, precis.
Mm. För det blev ju en stor skuldbeläggning om man inte tog det här vaccinet. Och sen var det ju många som kände då kanske en skuldbeläggning för att man hade vaccinerat sina barn om de då fick en sjukdom. Så.
Sen ska man ju komma ihåg att vi pratade ju tidigare om vad det är som man tror orsakade narkolepsi med Pandemrix-vaccinet. Och det finns ju en misstanke om koncentrationen i själva Pandemrix. Men det finns också studier som tyder på att själva sjukdomen, alltså själva viruset, kunde ge upphov till narkolepsi hos de här känsliga personerna med den särskilda vävnadstypen. Det finns det signaler på från Kina där man inte vaccinerade men ändå fick en topp med narkolepsisjuka efter pandemin.
Värt att nämna, och jag själv tänker så här, att jag tillhör inte heller någon riskgrupp. Men jag kommer nog vilja att vaccinera mig när jag får tillfälle. Liksom. Det blir också någon gång senare in i nästa år. Just för att jag tror att sjukdomen i sig, där är större risk. För, alltså jag är mer rädd för vad sjukdomen kan göra än vad för vaccinet kan göra. Men tänker också på min mamma som är 80 och vill kunna börja umgås med henne normalt igen. Och tänker att då är en egen vaccinering av mig själv ett steg på vägen där. Men det är mycket som ska hända på kort tid. Vi kommer följa den här frågan på ny teknik helt enkelt. Tack Anja och Linda för att ni deltog i den här diskussionen. Om du som lyssnare vill veta mer om vår bevakning av coronaviruset och vaccinutvecklingen så finns det massor med läsning på nyteknik.se. Nästa vecka på julafton då gästas podden av Christer Fuglesang. Han berättar bland annat om varför människan måste fortsätta resa till rymden och vad han tror om NASAs mål med en bemannad resa till månen 2024 och Elon Musks ambition att skicka en rymdfärja till Mars redan 2025. Och mycket annat såklart, missa inte det. Om du gillar vår podd, klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt och tipsa gärna andra om podden. Vi hörs nästa vecka. Tack Linda och Anja.
Tack.
Hej då.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsitis.
I'm Kayla Tsinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.